Och jag har fått en fråga här som säger så här att om man nekar Guds kallelse, kan han tala till mig på nytt? Vi pratade om att veta Guds vilja, vi pratade om att Gud har en bok som han har skrivit långt i förväg och innan vi ens var födda. Så han har skrivit en detaljerad plan om våra liv. Och jag antar att den här frågan handlar om frågan ifall jag har valt bort, vilket vi såg att man kunde göra. Man kunde välja bort Guds plan. Men kan han tala till en på nytt? Kan han ge oss en ny chans? Och det är en mycket bra fråga. Vi läste en text förra gången ifrån Romarbrevet 8:28. Och där så står det att vi vet att för de som älskar Gud så samverkar allt till det bästa för de som är kallade efter hans beslut. Så jag tror att det här svaret är absolut ja. Även om vi har valt bort Guds förstahandsplan i våra liv så kommer inte Gud att ge upp på oss. Utan han kan till och med låta saker och ting samverka så att det kan bli någonting positivt. Vi kan lära oss någonting positivt ifrån det, den erfarenhet som vi har gått igenom. Till exempel i mitt eget liv som jag berättade om så hade jag vänt mig bort och inte följt Guds plan i början. Jag hade gjort en massa saker som jag ångrar nu. Och jag tror inte att jag kan ursäkta det och säga ja men det är okej. Men samtidigt så kan jag se tillbaka på mitt dataspelande som jag höll på med, som jag berättade om. Och om jag... Nu när jag tittar tillbaka på det så ser jag att jag kan ju faktiskt... Jag har lärt mig en hel del om datorer på grund av det. Och jag kan relatera till personer som är fast i samma situation på ett helt annat sätt. Så på det här sättet så kan även, trots att jag valde en annan väg, så kunde Gud leda det till någonting positivt. Man kan säga det var någon som jämförde det med en GPS. Att Gud, han är som en GPS. Att om vi väljer fel väg, eller hur? Vi kör på vägen och Gud har ställt in att vi ska åka ditåt. Och sen kommer vi till en sväng och så säger GPSen sväng höger. Och sen säger jag nej, jag ska svänga vänster. Och då svänger vi vänster och vi går vår egen väg. Och så vad gör GPSen? Jo, den börjar räkna om rutt, eller hur? Och sen så börjar den ställa in och säga ja, nu måste du göra en liten omväg här för att komma tillbaka på den här vägen igen. Och sen så om jag fortsätter att ignorera den och kommer längre och längre bort, så fortsätter ändå den här GPSen att göra om och göra om och göra om en rutt. Men om jag vänder om och börjar följa den här GPSen så kan han leda mig tillbaka till den väg som jag ska vandra på. Så därför så tror jag verkligen att det inte är för sent för någon. Inte ens om vi har följt hela vårt liv på fel väg. Så om vi börjar vända om så kommer Gud att fortsätta att leda våra liv. Han har en plan B, en plan C, en plan D. Och även om de inte är lika bra kanske som plan A, så kan han ändå ge oss glädje där, tror jag. Idag så ska vi prata om att hitta en livskamrat. Personligen så har jag varit gift i drygt 3 år med världens vackraste kvinna. Och tyvärr, herrar... Hon är den mest underbara, härliga person som du kan tänka dig. Hon är hängiven, hon är omtänksam, hon är trogen, hon är intelligent, hon är humoristisk. Hon är en oerhört skicklig i det som hon gör och lagar den mest utsökta maten som man kan tänka sig. Och ja, hennes förmåga för konst och musik och sådana här bitar är helt, helt fantastisk. Så jag är jättelycklig för den gåva som Gud har gett mig i henne. Det som jag kommer dela med mig av idag är några av de principer som har hjälpt oss i hur vi fann varandra, men också de principer som hjälpte oss att vara säkra på att det här verkligen är Guds plan för våra liv. Som Tore sa så lämpar sig den här presentationen inte bara till de som söker en livskamrat, utan kanske även de som redan har funnit en livskamrat och vill veta hur man kan hjälpa andra som inte har gjort det. Eller veta hur man själv kanske skulle ha gjort det. Och för att kunna ge råd till andra personer som står inför ett sådant beslut. Så när jag skulle vilja att vi hade en bön innan vi går in på det här ämnet, så om du vill böja ditt huvud med mig så får du gärna göra det i det att jag knäböjer här framme. Kära Herre, tack att vi får studera det här ämnet utifrån ditt ord. Och jag ber att det som jag säger ska kunna bli till uppbyggelse för någon person här idag. När jag berättar om det som du har gjort i mitt liv och det som du har lärt mig, så hjälp mig att inte säga mina egna ord, utan att vi ska kunna få se vad du har sagt om det här ämnet. För att du älskar oss. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Jag vill börja med lite deprimerande statistik. Jag kommer från Sverige, som ni kanske hör. Och Sverige toppar skilsmässostatistiken i världen. Det är 54,9% av personer som gifter sig skiljer sig också. Det är över 50%. Vi ligger snäppet före USA där och Vitryssland. Men sen kommer Finland på fjärde plats också. Så det är inte så annorlunda över vattnet här. Vi ser att andra skandinaviska länder också hamnar här. Norge och Danmark. Det här är fakta. Det här är det som händer. Över 50% många gånger utav alla äktenskap slutar i skilsmässa. Och det är någonting som är ganska så nytt, ett ganska nytt fenomen. Att det är så stor statistik. Det är någonting som har hänt. Om man jämför skilsmässostatistiken i Sverige här, så ser ni 1831 så var det 19 983 äktenskap som registrerades, så det var 95 skilsmässor utav de 20 000 nästan. Går man lite längre fram så ser ni att det börjar öka. Och fram till 1950 så är vi uppe på 8000 utav 54 000. Men det är ändå en väldigt, väldigt relativt liten del. Men sen börjar saker och ting hända här. Och vi ser att det börjar skena iväg. Fram till 2013 där vi har 25 000 utav 45 700. Så någonting har verkligen hänt i vår värld. Det är någonting som har eskalerat. Kanske är det en uppfyllelse av Jesus profetia där han sa att kärleken ska svalna hos de flesta. Hur är det då i Finland? Ja, det ser ungefär liknande ut här där. De hade bara statistik vad jag hittade från 1965. Men vi ser att när det går framåt så eskalerar det väldigt, väldigt mycket. Och det här är ju ganska oroväckande. I Sverige är det över 50 000 barn som drabbas utav det här varje år. Och jag kan säga att statistiken för samboförhållanden är till och med ännu högre när det kommer till separationsstatistiken. Så någonting, trots att vårt samhälle har blivit så mycket mer öppet, så mycket mer sexuellt, så mycket mer fokus på de här aspekterna utav livet, så har inte det gett någon bestående lycka i hemmen, verkar det som. Och kanske det finns personer här som har gått igenom det, och jag vill inte döma personer på grund av det. Men vad vi ser i alla fall är att, vad jag tror ifrån Bibeln, är att Gud vill se oss lyckliga. Han har en plan för våra liv som vi tittade på förra gången. Och det var fridens planer och inte ofärdens. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Så därför så, jag tror att en av de stora orsakerna till att vi ser så många äktenskap som bryts är att många inte följer Guds plan när det handlar om att finna en livskamrat. Och visst, det finns andra saker också som påverkar. Jag säger inte att det här är uteslutande det som är orsaken. Men jag tror att en stor orsak ligger i den frågan. Och jag kommer förklara det kanske lite mer längre framåt. Men om vi tittar på vad Bibeln säger om äktenskapet, så ger den en väldigt positiv bild utav äktenskapet på något sätt. I Hebreerbrevet 13:4 säger att äktenskapet ska hållas i ära. Det är alltså någonting ärofyllt. Det är någonting som ska hålla sig ära, då betyder det att det är ärofyllt. Det är någonting som är bra och gott. I första Mosebok kapitel 1 så läser vi om det första äktenskapet som Gud själv instiftade. Och det står där i kapitel 1 och vers 27 att Gud skapade människan till sin avbild. I Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Sen står det att Gud välsignade dem. Där har vi vigselceremonin. Han välsignade dem och sade till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Så Gud skapade äktenskapet innan det fanns någon synd i världen. Så äktenskapet kan inte vara en synd. För det var en del av Guds originalplan innan det fanns någon synd i världen. I första Mosebok 2:22 så säger Gud så här: och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Berättelsen om hur Eva blev skapad. Och sen står det att mannen sa det: denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, ty av man har hon tagits. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Här har vi igen den här idén om äktenskap, att Gud, han förde fram den här, han förde ihop Adam och Eva. Och det är en ganska intressant tanke, eller hur? Om vi känner till berättelsen, hur mycket var Adam medveten om under processen att finna sin livspartner? Han låg och sov, eller hur? Och plötsligt så var hon där. Jag tror inte han blev besviken. Jag tror inte han tänkte: nej, men åh nej, har jag fått den här kvinnan? Jag tror han var ganska lycklig över den här kvinnan. Jag tror att Gud visste precis vem Adam skulle bli lyckligast med. Och jag vill säga att jag tror att Gud vet detsamma för dig. Han har en plan för ditt liv och han vet bäst vem du kommer att bli lycklig med. Så vi ser här också att det står att därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Hålla sig, det handlar om ett åtagande här. Att de ska stanna kvar, hålla fast vid varandra. Så när Jesus kom till jorden så ärade han också äktenskapet som en institution. Det fortsatte efter Adam och efter syndafallet, så fortsatte människor att gifta sig. Och Jesus själv, han kom till bröllopet i Kana, eller hur? Och där så gjorde han sitt första mirakel där. Vi kan läsa om det i Johannes evangeliet kapitel 2. Så Jesus, han var inte emot äktenskap och sa att nej, det här är djävulens påfund och det här är ingenting som vi ska hålla på med. Utan han ärade äktenskapet med sin egen närvaro i Kana då, när han kom dit. Nu, den här positiva bilden, det är svårt att tro på den här verkligen utifrån det som vi ser i statistiken idag. Och därför, på grund av det, så eftersom man har dålig erfarenhet kanske från sina föräldrar eller från andra situationer, så söker man alternativa levnadsförhållanden också. Och försöker gå bort ifrån det här som Bibeln lyfter fram. Men det var Gud som hade skapat äktenskapet, han hade instiftat det. Och det var han som uppfann den sexuella relationen också. Så det här är Guds institution, Guds påhitt. Jesus, han bekräftar det här också i Matteus kapitel 19, vers 4-6. Han säger: har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Jesus var klar över att den enda orsaken till att bryta det här förbundet mellan mannen och kvinnan och Gud, som det var otukt, som han skriver om, eller som han nämner i Matteus kapitel 5 till exempel. Och det är alltså ett heligt förbund. Det är Gud själv, det är skaparen, som fogar dem tillsammans. Så i ett äktenskap så är det inte bara någon överenskommelse mellan mannen och kvinnan, utan även Gud är där. Och han bekräftar att han skriver upp det här i himlen att nu är de gifta. Malaki kapitel 2, vers 14 och 15. Om ni frågar varför, jo, Herren har varit vittne mellan dig och din ungdoms hustru. Du har handlat trolöst mot henne fastän hon är din maka, din hustru som du ingått förbund med. Har inte han gjort dem till ett? Så ta vård om er ande och handla inte trolöst mot er ungdoms hustru. Så här så ser vi igen den här idén om att Gud själv har varit vittne. Han har lyssnat på de löften som vi ger i ett äktenskap. Och det är en vigsel då. Och därför så är det ett heligt förbund. Under Bibelns tid så ingicks alltid bröllop inför vittnen också. Det var gäster till bröllop som man hade, bröllopsgäster. Jesus kom ju själv till ett bröllop och där var de allihopa. Och de var vittnen till det, att nu förenas två människor med varandra. Och därför så har vi det idag också i vårt samhälle. Vi har att för att ett äktenskap ska vara giltigt så måste det finnas vittnen där som ser att det här faktiskt äger rum och som hör människorna lova varandra trohet. Så det är väl lite om vad Bibeln säger om äktenskapet. Och vad med att finna en livskamrat? Hur beskriver Bibeln att man ska göra det på? Ja, om man vill ställa sig frågan, hur ska jag finna Guds plan för mitt liv? Det var det vi pratade om förra gången. Och jag tror att om vi applicerar de principerna till våra liv så kommer Gud också att kunna leda oss till att hitta en livskamrat. Men jag kommer att titta lite grann på några utav principerna som också Guds ord lägger fram här. Om vi bara börjar med den här idén som vi tittade på förra gången, psalm 139, vers 16. Där det står att dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Så det var härifrån vi fick den här idén om att Gud har en bok med ditt namn. Han har skrivit den innan du föddes. Och han har skrivit detaljer varenda dag. Det står datum och detaljerade beskrivningar om var du ska bo och hur gammal du ska bli. Och alla de här bitarna står det om i den här boken som han skrev långt innan vi var födda. Men som vi läste också så kunde man välja bort Guds plan för sitt liv och man kunde gå sin egen väg. Och Gud, han grät över dem som gjorde det. Han sa, varför går ni er egen väg? Varför vill ni inte följa min väg? Den är ju mycket, mycket bättre. Och jag tror att om vi väljer Guds plan så kommer vi att få ett mycket, mycket bättre liv. Men om vi tänker på det här då, så om vi ska vara rent konkreta, det står alla mina dagar och blev skrivna i din bok. Betyder det att min bröllopsdag var skriven i boken? 31 juli 2010. Var den dagen skriven i himlen? Jag vill tro det. Jag vill tro att Gud ledde mig till just den kvinna som han hade skrivit i sin bok där i himlen. Och det här är en ganska spännande tanke. Är Gud inblandad i äktenskapsförmedling? Är han en sån matchmaker? Det kan du verkligen lita på att han är. Lägg märke till texten i Ordspråksboken 19 och 14. Gård och gods är ett arv från fäderna. En förståndig hustru, en gåva från Herren. Så är Gud involverad fortfarande i matchmaking? Jag tror han är det. Jag tror att Gud har en plan för varje människas liv. Han har en detaljerad plan och han vet vem du kommer att bli lyckligast med. Och det som kommer att hjälpa dig mest i din vandring mot himlen. Och om det är så, hur kommer det sig då att situationen ser så annorlunda ut i vårt samhälle? Jo, det finns också en annan makt som är väldigt engagerad i matchmaking och i äktenskapsförmedling. Och det är djävulen. Han är också väldigt ivrigt engagerad att förena människor med varandra som inte är passade för varandra. Och varför gör han då det? Jo, det gör han helt enkelt för att på inget annat sätt kan han skapa större lidande i mänskligheten än att förstöra den här institutionen, att förena människor med varandra som påverkar varandra så otroligt mycket. Så därför måste vi verkligen försäkra oss om att vi vill följa Guds plan. Och återigen, nu kanske den här djävulen viskar till dig om du redan är gift att ja, det här är ditt problem. Du är gift med fel person och du kan aldrig bli lycklig. Och jag vet hur han fungerar oftast. Han viskar de här tankarna till oss. Men vi ska titta på det lite senare också. Att Gud, som vi pratade om här i början, att Gud har en... att vi kallas till att göra det bästa av situationen. Även ifall det är så att vi har valt fel. Eller valt fel, att vi har valt inte den person som var Guds plan A för våra liv. Så är det inte hopplöst. Utan Gud kan hjälpa oss i den situation som vi är. Han är nådefull och han kan hjälpa oss att få en att göra det bästa av situationen. Men för den som inte är där, så låt oss studera de här sakerna lite noggrannare. Gud, han älskar alla människor. Han vill göra dem lyckliga. Och därför ger han de här buden. Han säger, om ni håller mina bud, förblir ni min kärlek. Och detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Som vi sa igår, Guds bud är inte något hinder för lycka, utan det är vägen till lycka. Det är Guds instruktioner om hur man blir lycklig. Så om vissa av de här principerna som vi kommer att titta på kanske känns lite för gammalmodiga, eller det känns inte som om det passar in i samhället, kom ihåg statistiken. Och kom ihåg att Gud vill göra dig fullkomligt lycklig. Han vill leda dig på ett sätt som gör att du kan få en större glädje i ditt liv. Psalm 84, vers 12. Herren Gud är sol och sköld, Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Så ju mer noggrant vi följer Guds plan, så tror jag att vi kommer att ha större lycka i våra liv. Och kom ihåg de här sakerna. Kom ihåg att om Gud säger någonting och vi tycker att det där känns ju alldeles för stramt, eller för... hur kan Gud säga så där? Kom ihåg att han säger det bara för att han älskar oss. Han säger det för att han vill vårt bästa, för att han vill göra oss lyckliga. Så jag vill titta på tre principer. Om man vill kalla det villkor för Guds äktenskapsplan. För att Guds äktenskapsplan ska uppfyllas i ditt liv, så vill jag titta på tre stycken principer. Den första och den absolut viktigaste är att överlåta äktenskapsfrågan till Gud. Att överlåta äktenskapsfrågan till Gud. Förstås, om vi vill att hans plan ska uppfyllas i våra liv, så måste vi släppa våra egna planer. Vi måste säga, Gud, låt din vilja ske i mitt liv idag. Och då tänker vi att, hur gör vi då det? Ja, det stod i Ordspråksboken 19:14. Gård och gods är ett arv från fäderna. En förståndig hustru, en gåva från Herren. Så om vi ska titta på den här texten. Vad om en ung kristen kvinna önskar vara en förståndig hustru och få ett gott hem. Vem ska hon lämna sig till enligt det här? Om det är en gåva från Herren, om hon blir en gåva från Herren, så måste hon lämna sig till Herren först, eller hur? Är ni med? Gud vet vem du kommer att bli lyckligast med, och om du vågar lämna dig till honom och överlåta dina planer till honom, då kan han leda dig på ett helt annat sätt. Och vad med en ung man som vill ha en förståndig hustru, var ska han gå? Ska han gå till baren? Ska han gå till dansgolvet? Var ska han leta upp en förståndig hustru? Enligt den här texten så måste han gå till Herren, eller hur? Söka Herren, det är vår första plikt i det här om vi vill försäkra oss om Guds äktenskapsplan. Om vi inte har överlämnat våra liv till Jesus först, då är det väldigt, väldigt svårt att uppfylla hans plan för våra liv. Då är det då har man en väldigt tur ifall man lyckas få rätt person i alla fall. Men det är vår första plikt, att överlämna oss till Jesus, att överlämna oss till Herren. Men att överlämna den här äktenskapsfrågan till Gud, jag tror det innebär också någonting mer. Inte bara säga till Gud att Gud, hjälp mig att hitta en hustru, eller hjälp mig att hitta en man. Många kristna de ber det gång på gång, de säger Gud, hjälp mig att hitta en man, hjälp mig att hitta en hustru. Och de ber den här bönen. Jag kan berätta i min egen erfarenhet, så bad jag också på det sättet under en lång tid, och jag tänkte okej, jag ska väl, egentligen så ville jag inte att Gud skulle blanda sig i så mycket, för jag visste ju vem jag ville ha. Jag visste vem jag skulle bli lycklig med. Men så var det, ja, samvetet talade till mig och jag sa, men okej, Gud, ja, du får leda mig då, sa jag. Okej, led mig till den rätta. Hjälp mig att hitta den rätta. Och på det här sättet så började jag att be. Och jag var i USA vid en tid där, och det var där som jag också träffade min blivande fru då. Men just då så hade jag inte speciellt mycket tankar för henne då när jag var där. Men det som Gud talade till mig på ett kraftfullt sätt just då kommer jag aldrig att glömma. För när jag bad vid någon morgonandakt som jag hade där för mig själv, så var det som om Gud talade till mig. Jag hörde inte en röst, men det var tankar som kom till mig väldigt, väldigt starkt. Sådana intryck som vi pratade om igår. Och han frågade mig så här. Jonathan, litar du på mig? Och jag tänkte, ja, jo visst herre, jag litar på dig. Och han frågade mig, Jonathan, litar du på att jag vill göra dig lycklig? Ja visst, jag är det herre. Jag litar på att du vill göra mig lycklig. Och han frågade igen, litar du på att jag vill leda dig på det sätt som kommer att göra dig absolut lyckligast här på jorden? Ja visst herre, det tror jag. Det är min upplevelse. Men jag märkte att, eller det är min önskan, men jag märkte att Gud målade in mig i ett hörn lite grann där. För sen så ställde han mig en annan fråga. Han sa, vad om jag ser att det är för din bästa, eller det är för ditt bästa och för din största lycka här på jorden att leva ett singelliv. Skulle du fortfarande lita på mig då? Ouch! Det där var inte speciellt bra. Det var ett, som man brukar säga, slag under bältet. Alltså, det där var, den här tanken slog mig och jag tänkte, men alltså Gud, du vill ju att jag ska bli gift, eller hur? Du har ju någon plan för mig, du har ju någon tjej som jag ska gifta mig med, eller hur? Och jag fick bara svaret att, litar du på mig, Jonathan? Ifall det här, jag såg att det skulle vara för ditt bästa att leva ett singelliv, skulle du våga lita på mig? Och jag blev förtvivlad och jag kämpade länge med det här. Jag borde lita på Gud. Jag sa ju att jag litar på honom och jag tror att han vill mitt bästa. Men vågar jag verkligen släppa det här? Kan jag släppa det helt och säga att Gud, det är upp till dig om jag blir gift eller inte? Och jag brottades med det här länge. Jag grät själv för jag kände det var en sån kamp inom mig. Och jag hade tidigare känt, som många, många människor gör, att Man känner den här pressen utifrån, speciellt under min ungdomstid. Så alla andra av mina kompisar, de hade flickvänner hit och dit och jag hade inte någon flickvän. Och det var en stor press, för jag var inte värd någonting om jag inte hade en flickvän, eller hur? Är det inte så oftast i skolan? Att om man är någon, då hittar man någon partner eller pojkvän eller flickvän eller vad det kan vara. Och då är man attraktiv, då är man snygg, då är man tuff och alla de här bitarna. Och den här pressen hade jag känt väldigt, väldigt länge. Och jag försökte på alla möjliga sätt och jag hade inte lyckats med det som jag sökte efter. Men på något sätt så kände jag även det här när jag blev kristen. För att jag tänkte att, jo visst, även om jag ska inte göra på det sättet som mina vänner gjorde, så var det ändå att jag måste bli gift, eller hur? Och jag måste skaffa barn och sådana där saker innan jag blir alldeles för gammal. Och, oj, oj, jag har inte träffat någon innan. Och hur ska det kunna gå? Hela den här pressen som verkligen tryckte på mig, jag kände att det var nästan oumbärligt. Och jag tror att det var därför som Gud talade till mig på det här sättet. För när han la det här på mitt hjärta, han pekade på just den här saken så starkt. Och jag kämpade med det så länge och till slut så sa jag till Gud, okej, jag litar på dig. Jag lägger det här i dina händer. Herre, om jag blir gift eller inte, upp till dig. Jag vill bara tjäna dig. Jag vill följa dig. Jag vill följa din plan för mitt liv idag. Vad det än må vara. Och när jag fattade det beslutet, det var otroligt svårt att fatta det beslutet, men när jag gjorde det så var det en otrolig lättnad för mig. All den här pressen som jag hade känt under hela min uppväxt bara rann ut ur mig. Jag kände, wow, jag behöver inte sträva efter att försöka hitta någon livskamrat och innan det blir för sent och de här sakerna. Jag är helt i Guds hand. Jag går dit han vill att jag ska gå. Om han vill att jag ska gifta mig så kommer han att leda mig till någon. Om han inte vill det så litar jag på att det är det som kommer göra mig lyckligast här på jorden. Och jag tror att det här är någonting som Gud kallar oss alla till att göra. Det är det första steget, att överlämna hela äktenskapsfrågan till Gud. Ja visst, men vi säger att det står att det inte är bra för mannen eller kvinnan att vara ensam. Och det stämmer. Att det inte är bra. Men det är också sant, som Ordspråksboken 27:15 säger, att ett ständigt takdropp en regnig dag och en grälsjuk kvinna eller en man är lika illa. Vad är poängen? Jag tror att poängen är att målet med livet är inte att bli gift nödvändigtvis. Visst, för många är det kanske en del i vår kallelse. Men att vara olyckligt gift är värre än att förbli singel. Det tror jag är vad Bibeln lyfter fram. Och därför så tror jag Jesus säger de här orden också i Matteusevangeliet 19 och vers 12. Ganska utmanande ord. Han säger, det finns de som inte kan gifta sig därför att de är födda sådana. Och de som inte kan det därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta må ta det till sig. Finns det de personer som inte gifter sig? Det finns de som inte gifter sig också för himmelrikets skull. Som Gud kallar till att inte göra det. Och nu, med mindre ni tror att jag är katolik, jag tror inte att det här är kallet för alla som vill tjäna. Antingen tjänar man Gud och så gifter man sig inte, eller så gör man inte det. Nej, det visar mitt eget exempel att jag inte tror på. Men ta Paulus. Han var kallad till en tid att leva som singel. Jesus, under sin tid på jorden, han gjorde otroliga saker för Guds rike. Men han var inte gift. Så låt oss inte tro att för att bli något här i världen så måste jag bli det här. Utan våga tänka att Gud, om du kallar mig till det, så är jag villig. Om du inte kallar mig till det, så är jag villig att följa det också. Och då tror jag att vi kommer att få en befrielse från den här pressen som vi kanske känner. Som jag vet att många känner. Och jag kan säga en annan sak också. Det finns en bonus i det här. För när jag beslöt mig för att Nu ska jag sluta försöka söka, eller sluta göra mitt mål i livet med att söka en livskamrat. Istället så ska jag göra mitt mål i livet till att göra Guds vilja, att sprida evangeliet, att sprida det som Gud hade gjort i mitt liv, att vittna för andra. När jag beslöt mig för att göra det, vet ni vad som hände? Någonting hände som inte hade hänt med mig förut. Jag blev väldigt eftertraktad av många, många tjejer. Jag vet inte riktigt hur det fungerar, men på något sätt så hände det så. När jag började tänka, nu ska jag inte fokusera på det där, utan nu fokuserar jag på att sprida evangeliet. Och jag började fokusera på det, och plötsligt var tjejerna överallt. Och de var som tokiga, jag behövde slå dem ifrån mig nästan, bokstavligt. Och jag säger det här inte för att, av någon dålig anledning, men vad jag tror är att när vi sätter Gud först i våra liv, så kommer vi att bli mer attraktiva på marknaden också. Skulle han inte säga det, ni tjejer? Vad är mest attraktivt? Är det mest attraktivt av en kille som är desperat och försöker söka efter en tjej, eller någon som försöker att söka Guds vilja i sitt liv? Någon som nickar, som kanske håller med om det. Jag tror det. Jag tror det ligger något i det. Att om vi fokuserar på Guds vilja i mitt liv, så kommer han att ordna saker i enlighet med sin vilja. Så det är det första. Det andra är att följa Bibelns anvisningar om att finna en livskamrat. Vet ni att det finns olika sätt att finna en livskamrat? Första Thessalonikerbrevet 4, vers 3-5 säger att detta är Guds vilja, att ni helgas, att ni avhåller er från otukt och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär, liksom bland hedningarna som inte känner Gud. Okej, så här ser vi olika sätt att finna en livskamrat, eller hur? Ett som sker på ett helgat och hedervärt sätt. Ett som sker i otukt och lidelser. Ett som är Guds plan, ett som är som hedningarna gör. Nu, hedningarnas sätt att göra det här på, kan man säga, är lite att testa sig fram. Man lever, sambo kanske, man delar hem, man delar ekonomi, man delar säng och man delar till och med kanske barn. För att testa sig fram och se om den här personen är den rätta. Och många gånger gör man det kanske på grund av sin bakgrund, på grund av att man har haft kanske föräldrar som har skilt sig eller saker som har, en dålig erfarenhet som man har fått. Så man testar sig fram istället och tänker att jag ska ta det säkra för det osäkra. Men ja, vi finner exempel på det i Bibeln, i den kvinnan vid brunnen som Jesus mötte. Hon hade haft 5 män, och den som hon bodde med då var inte hennes man. Jesus sa det tydligt. Så det här var ett vanligt sätt även på Bibelns tid. Det finns inget nytt under solen. Men det är inte Guds plan. Det är inte Guds sätt att finna en livspartner på. Enligt Bibeln så är det sexuella, ni minns i Adam och Eva när Gud skapade dem, så välsignade han dem först och sen sa han åt dem att föröka sig, eller hur? Det ena kom först, han sa först så ska de lämna sin far och sin mor och sen hålla sig till sin hustru, och då ska de två bli ett kött. Guds plan för sexualiteten är att det ska finnas inom de ramar som Gud har satt, och det är äktenskapet. Det är, om vi pratar om sex, jag tror att vi måste kunna våga göra det som kristna också. För att det är överallt i vårt samhälle, och om ingen annan gör det så kommer då människor att höra det från andra håll istället. Om vi ställer frågan, vem var det som skapade sex? Var det djävulen? Det var det inte, eller hur? Det var Gud, och det är någonting gott inom de ramar som Gud har satt. Men utanför äktenskapet så kallas det för otukt. Och varför då, tycker vi? Vad är det för grym och elak Gud som försöker hålla bort massa glädje och njutning ifrån våra liv? Och det är inte alls den bilden som Bibeln ger. Om det finns någon synd som har orsakat så mycket lidande i världen, så är det den här synden. Att människor har inte följt Guds anvisningar i att finna en livskamrat, utan man har levt i otukt. Om vi tänker på så många sårade människor, så många oönskade graviditeter, så många aborter, så många trauman och övergrepp och våldtäkter, alla möjliga saker som leder, härstammar ifrån den här bilden av sex som någonting som alla, är allas rättighet, och alla kan göra det med vem som helst, överallt och när som helst. En annan sak som kommer ifrån det här också är pornografi. Den mest beroendeframkallande drogen i världen, skulle jag säga. Så många som sitter fast i det här, som inte kommer loss ifrån det, som missbrukar på det här sättet. Och det kommer också ifrån den här idén om sexualitet, att man inte följer Guds plan när det kommer till det sexuella. Jesus sa att den som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Så det är fullt möjligt att vi kan begå äktenskapsbrott redan i våra hjärtan, i våra tankar. Och därför så är just de här sakerna, vi skulle kunna prata jättemycket om det här. Jag har haft andra föredrag som har handlat om just det här ämnet. Men det är inte Guds plan, det är en synd. Det är någonting som inte stämmer överens med Guds vilja. Och inte bara det, men de personer som är fast i det här, de kan inte ha ett lyckligt äktenskap. Det är omöjligt att vara fast i pornografi och samtidigt ha ett lyckligt äktenskap. De går inte ihop. Och vad är orsaken till det här då? Ja, Gud har skapat sexualitet för att binda ihop mannen och hustrun på ett sånt sätt som gör att de stannar tillsammans. Och det är det som är så fenomenalt med Gud, att Gud, han har kallat oss till att leva tillsammans med vår livskamrat, men sen har han också gjort det mycket lätt för oss, eftersom han har skapat ett hormon som kallas oxytocin. Och det är det så kallade kärlekshormonet. Någon som har hört om det, oxytocin, vet vad det är för någonting? Oxytocin är ett kraftfullt hormon, ett otroligt kraftfullt hormon. Och hormonet spelar en enorm roll i parbildning, står det här ifrån Psychology Today. Präriesorken, en av naturens mest monogama art, skapar stora mängder oxytocin. Detta hormon stimuleras också starkt vid samlag, födsel och vid amning. De här tre, samlag, födsel och amning, det är då som oxytocinnivåerna ökar otroligt, otroligt mycket. Och det är jättebra. Varför då? Jo, för modern till exempel och barnet, den här modersinstinkten, den här kärleken till barnet, det ska finnas där för att binda moder och barn tillsammans på ett sånt kraftfullt sätt. Men det som männen har, de har ju bara en av de här. Hur viktigt är det då inte att ta vara på just den här aspekten av det? Men ser ni här vad som händer ifall vi då har samlag med många olika personer? Vad händer då? Jo, vi binder oss till den personen. Och sen binder vi oss till en annan person. Och så binder vi oss till en tredje person. Och vad händer sen när det här bryts? Ja, det skapar en otrolig smärta. Det skapar rent kemiskt, så kan man se hur det fungerar. Att man blir känslomässigt sårad. Och istället för att oxytocin bildas, så bildas endorfin. Och det leder till att oxytocinnivåerna minskar, det blir svårare för varje gång att binda sig till en annan person. Så om vi gör det här många gånger, så blir det är som ett lim, kan man säga. Om jag tar två träbitar och limmar ihop dem, och sen om jag sliter dem isär ifrån varandra, så fastnar det lite träbitar från den andra träbiten som sitter kvar på varsin bit. Och sen om man ska limma fast med någon annan, så blir det lite svårare att göra det också. Och på det här sättet så blir det också med det sexuella. Att man binder sig till många personer, och då är det mycket svårare. Man kommer alltid att lida utav det längre fram. Så för att skydda oss för det här, så har Gud reserverat sex till äktenskapet. Rakel och Jakob var ett sådant exempel där man ser vad Bibeln säger om det här. Jakob, han åker till ett främmande land och där så träffar han sin blivande hustru och han är så glad för det. Och han jobbar 7 år innan han får sin fru. 7 år får han jobba och, han, och det står där, jag tycker det är så fint. Jag ska läsa det, första Mosebok kapitel 29 och vers 18. Lägg märke till vad Jakob säger så här. Det står att Jakob älskade Rakel. Därför sa han, jag vill arbeta åt dig 7 år för Rakel, din yngre dotter. Och sen så går han med på det. Och sen så står det så här. Så arbetade Jakob i 7 år för Rakel. Men för honom var det bara som några dagar eftersom han älskade henne. Vilken härlig bild, va? Och sen står det, när tiden hade gått sade Jakob till Laban, ge mig min hustru för nu är tiden inne, låt mig gå in till henne. Det här ordet gå in till henne handlar just om det sexuella. Och det var inte så att de hade provat på under de här 7 åren hela tiden och sen så sa ja, nu passar vi för varandra. Utan de såg fram emot det här. Jakob såg fram emot det här med stor iver och därför så tog det bara som några dagar för honom. Okej, okay? Han såg kanske inte bara fram emot det, han älskade henne verkligen. Men på det här sättet ser vi den bibliska modellen. I Gamla testamentet så var det faktiskt dödsstraff på de personer som levde i otukt innan äktenskapet. Och de skulle stenas. Och det var ganska brutalt och hårt kan vi tycka. Varför var det dödsstraff på de här sakerna? Ja, enligt Bibeln så är det en synd. Och syndens lön är döden. I Gamla testamentet under teokratin där så kom döden ganska fort. Men det fanns nåd för de som ångrade sig. Okay, och det här är någonting som många missar. Många när de läser Gamla testamentet de tycker att det här Gamla testamentet är så hemskt. Och det är massa dödsstraff och det är massa hemska saker. Och det fanns ingen nåd i Gamla testamentet. Det stämmer inte. Hesekiel kapitel 18 är från Gamla testamentet. Och det står, den som syndar ska dö, ja. Men om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då ska han förvisso leva och inte dö. Ty ingen av de överträdelser han har begått ska då tillräknas honom. Här är Gamla testamentet. Så det fanns nåd för de som hade gjort fel, men som ångrade sig. De enda som blev stenade, de enda som blev dödade var de som ihärdigt fortsatte i sin synd. Men oavsett så visar det att syndens lön är döden. Och det är samma i Nya testamentet. Vi ska inte tro att det är något annorlunda i Nya testamentet. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Vi behöver vända om vi vill få det eviga livet. Hebreerbrevet 13, vers 4. Äktenskapet ska hållas i all ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma. Så även ifall döden dröjer långt senare så kommer det en domens dag. Där vi kommer att få stå till svars inför våra gärningar. Och det är en ganska fruktansvärd tanke om vi tänker på det. Korinthierbrevet 6, vers 9-10. Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Klart och tydligt säger Bibeln det här. Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet. Eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Så Gud ser allvarligt på sexuella synder. Det är ingenting som vi bara kan tumma på och säga, ja men det är okej och lite sådär. Nej, det är en allvarlig sak som kan kosta oss vår frälsning. Men som Nu vill jag tala till de som kanske har begått det här och det finns nåd, precis som det fanns i Gamla testamentet. Hur kan vi undkomma det här straffet? Jo, i första Johannesbrevet 1:9 så står det om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från hur mycket? All orättfärdighet. Tror ni att även sexuella synder finns inräknade där? Jag tror det. Vad vi än har gått igenom, om vi vänder oss till Gud, så kan han börja styra vårt liv med sin GPS. Och då kan vi få förlåtelse från våra synder. Vi kan stå inför Gud som om vi aldrig hade syndat. Det här är en otrolig tanke. En otroligt fantastisk bild som Jesus gjorde möjligt för oss genom att dö på korset. Så det kan vi göra, och det är någonting väldigt uppmuntrande. När Jesus mötte den här äktenskapsbryterskan i Johannes kapitel 18, så hade hon blivit tagen på bar gärning. Och fariseerna kom där, och de kastade den här kvinnan inför Jesus. Och de sa att enligt lagen så ska hon stenas till döds. Hon har begått den här synden. Och vad gjorde Jesus? När han började rita i sanden, kanske så skrev han de här fariseernas synder. När de insåg att oj, han känner till våra liv, så lämnade de en efter en. Och till slut så var det bara Jesus och äktenskapsbryterskan kvar. Och Jesus frågar, var har de tagit vägen? Är det ingen som dömer dig? Och nej, sa kvinnan förskräckt. Och Jesus sa med vänliga ord, inte heller jag dömer dig. Och sedan så säger hon, eller sedan så lägger Jesus till också, gå därför och synda inte mer. Så på det här sättet så visar Jesus nåd mot alla som kommer till honom. Följ Bibelns anvisningar, reservera sex för äktenskap. En annan sak som vi ska titta på också här de senaste 5 minuterna är det om omaka par. Andra Korinthierbrevet kapitel 6 vers 14-15 säger så här: gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Otaliga exempel finner vi i Bibeln på personer som har gift sig med otroende. Ta Salomo, ta Ahab, ta Simson. Flera av de här personerna som valde att gå emot de här orden. Och det ledde till otrolig misär för dem. Varför säger Gud de här sakerna? Vad är syftet med att han säger att vi inte får gifta oss med en otroende? 5 Mosebok 7. 3-4 säger, du ska inte ingå släktskap med dem. Dina döttrar ska du inte ge åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner. Ty, de kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna andra gudar. Och hur sant är inte det här allt för ofta? Många gånger så tänker vi tvärtom. Vi tänker att jag ska gifta mig med den här personen för att omvända dem. Men enligt Bibeln så går det oftast åt andra hållet. Ofta så leds man bort ifrån Gud, de personer som gifter sig med otroende. Och ibland så kanske någon lyckas att omvända sin partner, och sen leder deras exempel många andra personer till att följa dem, och så leder det till ytterligare negativa konsekvenser. Om du redan har gift dig med en otroende, så säger Bibeln att vi kallas till att göra det bästa av situationen. 1 Korinthierbrevet 7, 12 och 13. Om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. Så det här är det som vi kan göra, och jag vill säga det. Gud kan hjälpa dig om du befinner dig i den situationen. Du behöver inte vara förtvivlad och tänka att det är helt omöjligt för mig. Men om du inte ännu har satt dig i den situationen, och så följ Guds råd i den här situationen. Om inte du vill ha ett hem där skuggorna väldigt sällan lyfts, så förena dig inte med en som inte delar din tro. För vad har ni gemensamt? Ni strävar åt olika håll. Hur kan du dela dina tankar och dina önskningar Om du önskar att följa Jesus och göra hans vilja. Och så kommer den här andra personen att känna att du prioriterar Gud över mig. Det kommer inte bli en lycklig gemenskap det här heller. Därför är det så viktigt att söka någon som man delar sin tro med. Och du säger, ja, men det finns ju inga. Ja, det finns alldeles för få personer som delar min tro, så jag måste hitta någon annan. Samma problem hade Abraham. I första Mosebok kapitel 24 så läser vi om hur Abraham, han ska skaffa en hustru åt sin son Isak. Och det står så här då. Abraham var nu gammal. Och det står i vers 2. Han kallar sin tjänare till sig. I vers 3 så säger han: jag binder dig vid en ed vid Herren, himmelens Gud och jordens Gud, att du inte tar en hustru åt min son från döttrarna till kananéerna som jag bor ibland, utan att du går till mitt land, till min släkt, och där tar en hustru åt min son Isak. Det fanns massa kananeiskor runt där Abraham bodde, så han kunde gifta bort Isak med någon av dem. Men han var mycket, mycket angelägen om att Isak skulle hitta en troende hustru. Och därför så fick Eliezer åka på en 1000 kilometer lång resa för att hitta den rätta. Och kanske måste vi göra en liknande situation om vi ser att nej, men det finns inga här. Om vi ska söka den där personen, så låt oss kanske bredda vårt umgängeskrets, som jag gjorde när jag åkte till USA. Okay? Jag åkte inte av det syftet, men när vi utbreddar vår umgängeskrets så är det kanske det som behövs göras ibland. Det var det som Isak behövde göra, det var det som Jakob behövde göra. Han behövde åka en lång bit och sen så hämtade han en hustru därifrån. Nummer 3. Sök rådgivning. När jag och Hulda blev intresserade utav varandra, så kände jag att det här kändes helt rätt. Det här var så bra. Och alla känslor var där verkligen. Men så sa Hulda någonting till mig som fick mig att fundera lite grann. Hon sa att jag tycker vi borde söka rådgivning. Och hon citerar den här texten: där kloka råd saknas kommer folket på fall, när många ger goda råd går det väl. Jag tänkte, rådgivning om vad då? Ska vi gå och fråga någon om de tycker att vi ska gifta oss? Alltså, jag vet ju bättre själv vem jag ska gifta mig med. Ingen ska få komma in och säga åt mig vad jag ska göra eller inte. Den attityden hade jag, men sen tänkte jag mycket på det här i Ordspråksboken och andra texter, att det ligger någonting i det. För visst, jag är förälskad och det finns inget fel på den här tjejen. Men andra vet nog bättre. Vet, vi säger att kärleken är blind. Är det inte sant enligt Bibeln? Filipperbrevet kapitel 1 vers 9 är inte den äkta kärleken. Det står: min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till vadå? Insikt och klart omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Så enligt Bibeln så kommer kärleken att leda oss till större insikt. Så den här kärleken som är blind, det är inte kärlek, det är förälskelse. Okej, det är någonting annat. Eller passion, eller vad den kan vara. Och det får den att helt bli blind för alla personernas, eller för den här personens karaktärsbrister. Och man tänker, den är så underbar. Jag kommer aldrig att lämna personen. Vi kommer aldrig bråka någonsin i hela våra liv. Och vi är så perfekta för varandra. Den här inställningen är farlig. Om du inte ser några brister i den person som du önskar att förena dig med, så är det bäst att söka rådgivning. Och det är bra även ifall du ser brister. Sök rådgivning. Sök andliga rådgivare som känner er båda, som kan utvärdera er och tänka, vad tycker ni? Är det värt att vi fortsätter med det här? Tycker du att hon är en bra tjej? Och tvärtom. Det här är ett mycket, mycket klokt, mycket klok sak att göra. Och det var så som i Gamla testamentets tid, det var Abraham som letade upp en hustru åt Isak. Och vi tycker då, det var ju jättehemskt, och är det tvångsgift och alla de här bitarna. Nej, det var inte det handlade om. En god förälder skulle aldrig ge sitt godkännande åt någon som barnet inte kan vara lycklig med. Eller hur? Föräldrarna vill se sina barn lyckliga, vill de inte det? Oftast. Okay? Och därför så, de vet bättre hur vi är funtade. De har uppfostrat oss. De vet hur vi fungerar. De vet om det är någon som är bra eller mindre bra för oss. Så en relation där man måste gömma det för föräldrarna, det är inte sunt. Utan våga vara öppen, berätta för dina föräldrar, berätta för andra personer som du har förtroende för, som har livserfarenhet, som känner till de här sakerna. Vad tycker du om den här tjejen eller den här killen? Och det kan hjälpa oss att komma fram till insikt och klart omdöme. Och jag vet, det här är gammaldags. Det är inte alls det, men kom ihåg statistiken. Simpson, han hade en helt motsatt attityd. Han sa, ge mig henne, för hon är den rätta i mina ögon. Och han fick sin filisté. Och det ledde inte till någonting positivt överhuvudtaget. Även om det var den rätta i hans ögon. Och så är det också med oss. Om vi tänker, ja men den här är den rätta i mina ögon. Ja, du vet inte. Så sök rådgivning så mycket du kan. Och inte bara alla 50 vänner som trycker gilla på Facebook när du har gått in i ett förhållande. Det är inte bara rådgivning, utan sök andliga rådgivare. Sök dem som har livserfarenhet och förtroende och fråga dem. Fråga innerligt, vad tycker du? Ja, men är du säker på det? Inte bara för att få godkännande, men för att få råd om hur man kan gå. Så vi gjorde det här och vi väntade faktiskt 2 år innan min erfarenhet så frågade vi om råd. Och de här personerna var väldigt öppna och ärliga med oss. De sa, de tyckte att vi var för unga och inte redo ännu att ingå ett förhållande och äktenskap och de bitarna. Och det var förödmjukande för mig, för min stolthet. Jag var ju 100% redo för det här. Skulle någon komma och säga det här? Jag tänkte, ja, ska jag lyssna på de här eller inte? Men jag insåg ändå att det finns någon vishet i det här. Och vi väntade 2 år. Vi var vänner istället. Vi lärde känna varandra på en vänskaplig nivå. Under 2 års tid. Och sedan så blev vi tillsammans på ett annat sätt. Och vi tänkte så här. Vi resonerade på det här sättet. Om den här kärleken är från Gud. Så kommer den att bevaras. Så kommer den inte att dö ut. Om vi väntar en liten tid. Så blev det. Och jag är jätteglad för det. För att det har hjälpt mig att vara väldigt säker på att Hulda är den kvinna som Gud hade planerat för mig. Jag har försökt att söka Guds vilja. Varje dag har jag fått lämna det här under vår dejtingtid. Så lämnade jag det här till Gud. Jag sa, Gud, du får leda oss. Du vet om vi blir lyckliga tillsammans. Visst, jag tycker att vi är bra tillsammans. Men Herre, led vår relation. Och då kunde jag vara säker också, då när jag stod där och sa ja till henne, att det här är den som Gud har lett mig med. Och det har gett mig en grund som jag har kunnat stå på under vårt äktenskap. För alla äktenskap, de går lite upp och ner och sådana saker, eller hur? Ni som är gifta vet vad jag pratar om. och att då veta att Gud har lett oss tillsammans. Det här är den som Gud har skrivit i sin bok. Det är en underbar känsla att veta. Och som jag tror att vi kan ha. Om vi vågar följa de här principerna. Är det någon som, om jag får ställa den frågan. Är det någon här som tycker att det här som är presenterat idag är någorlunda vettigt? Att det finns någon biblisk förankring i det jag säger. Är det någon som kan säga det? Några stycken. Prisa Gud. Och ifall du ser det på det sättet, så våga följa det. Våga prova Gud. Han vill ditt bästa. Han vill göra dig lycklig. Våga följa hans planer med ditt liv. Och jag vet att han har fridens planer för dig. Så låt inte bara stanna vid information, utan omsätt det i praktiken. Det är min bön för varje person som är här. Låt oss be tillsammans. Herre, tack att du älskar oss, tack att du bryr dig så mycket om oss och att du har en plan för våra liv. Herre, hjälp oss att kunna omsätta de här principerna i praktiken om du har övertygat oss om att det är sant. Så jag ber att du ska leda oss. Herre, har vi gjort misstag, förlåt oss våra synder. Rena oss ifrån all orättfärdighet och tack att vi får lita på att du kommer att leda oss till det bästa av situationen från och med nu. Och vi ber om din fortsatta vägledning under den här serien. I Jesu Kristi namn. Amen.